Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Välkommen till Radio Nola Skogs. Jag heter Tommy Dickens och jag är dagens programvärd. Jag tänker prata lite grann om kyrkovalet som stundar. Och varför gör jag det då? För jag är ju inte precis känd som någon religiös människa som springer i kyrkan hela tiden. Men jag är faktiskt medlem i Svenska kyrkan. Och jag hörde talas om så många människor, tycker jag, som inte vet varför det är ett kyrkoval och vad det egentligen handlar om för någonting. Och då tänkte jag att det där måste ju vara ett allmän intresse att berätta lite grann om detta och ta reda på hur det förhåller sig om Svenska kyrkan och kyrkovalet. Så jag tog och ringde kyrkoherden i min egen församling i Själevad. Han heter Peter Persman och kan du tänka dig? Ja, han svarar ja direkt. Jag är gärna med på det. Och här sitter han nu tillsammans med mig i studion. Välkommen Peter.
Tack så mycket.
Jag hade ju en provocerande rubrik i tidningen 7 om det här programmet. Jag skrev kyrkovalet. Vem bryr sig? Vad tänkte du när du såg det?
Ja, jag tänker att det är ju en bra fråga. Det är ju det som vi ska tala om nu. Vem bryr sig egentligen?
Ja, du ska snart få berätta lite grann om dig. Men först ska jag tala om då att klockan 10, då kommer Bo R. Holmberg att läsa sin ur sin bok Bedragarna. Det är det andra delen han läser. Så att det har bara varit en del än, så du kan säkert hoppa in och lyssna nu om du vill det. Det är en berättelse från 50-talets Ångermanland i Ådalen och Nola Skogs. Och jag ska också berätta att när Peter och jag har pratat färdigt om kyrkovalet, då kommer vi att kunna lyssna till Förklädd Gud. Det är nämligen så att söndagen den 8 oktober, då kommer kören Nota Bene, som jag för övrigt är med i, tillsammans med motettkören och den nordiska kammarorkestern från Sundsvall, som är en mycket duktig orkester. Vi kommer att framföra detta verk i Örnsköldsviks kyrka. Och jag lovar att det blir en otroligt vacker föreställning. Det är så underbar musik och sån underbar text. Och jag tyckte det passade bra med Förklädd Gud nu i samband med kyrkovalet här. Inte för att jag tror att det går någon förklädd gud omkring bland oss, men det är väl kanske snarare tvärtom, att det kan vara några i kyrkofullmäktige som är förklädda till Gud, så att de kommer in och beslutar saker som inte vi vill, vem vet. Men nu Peter, vi ska börja med, tror jag, att spela ett musikstycke. Du fick ju välja några stycken, och säg någon här nu som du vill höra först.
Ja, men då tycker jag vi börjar med Hold On som Nano framför. Han var ju med i Melodifestivalen nu senast och vann ju folkets omröstning i Sverige. Det är ju en man som berättar rätt så öppet om att han har haft kämpigt i livet på olika sätt, men har kommit till rätta med sig själv där han fann kärlek och trygghet i livet. Jag tycker det är en fin livsberättelse som han står för.
Jaha, jag har inte lyssnat på det där, så det ska bli spännande att få höra det. Vi kör!
Close my eyes and I pray for a break. I can see everything going my way. I take a deep breath as I hear my kids play. And I know I got to be brave. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're crying on the inside, but you fake it to make it. Gotta hold on. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. Gotta hold on. Hold on. Hold on.
eyes were the dark, but still I found a light. Yeah. Shape of a woman, she's the love of my life. Keeps my head up high, she gives me all that I need. She picks me right up when I'm down on my knees. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. Gotta hold on. Hold on. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired. I've got the feeling I'm gone. I've got the feeling I'm going places. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're going places. Surviving, but you gotta keep on trying, gotta hold on.
Ja, det var alltså Nano som sjöng Hold On som Peter valde. Nu Peter får du tala om vem du är, eller som vi sa hemma, hur gammal heter du ifrån då?
Ja, just det. Jag är ju, som du berättar, kyrkoherde i Själevad och Måbjörna pastorat. Och har ju varit det sedan januari 2012, så det är vi på sjätte året nu då. Mm. Och flyttar ju upp till Övik då också. Så att jag är Öviksbo sedan dess.
Mm. Och före det?
Och inför det så bodde jag i Härnösand. Fast jag är uppvuxen utanför Göteborg. Så att jag har kommit långt norrut tycker jag. Men jag har akklimatiserat mig.
Det känns okej.
Det känns bra, ja. Det är väl så där nu när det blir höst och kallt redan nu så tycker man att man är långt norrut. Men dessemellan så glömmer man bort och trivs.
Ja, skidåkning. Mm.
Ja, gärna. Mm. När det finns snö så åker jag gärna skidor. Mm. Men jag åker ju hellre ut för en längd, så att det är väl det jag har sysslat med mer. Så att,
ja, just det. Mm. Och båda möjligheterna finns ju här.
Absolut, jättefint.
Mm. Har du familj med dig också?
Ja, precis. Ja,
ja, okej. Okay. Du och jag ska prata om kyrkovalet. Och jag har tänkt då att jag har satt upp några punkter här som vi ska försöka gå igenom. Varför kyrkoval och hur är det med kyrkoavgift och organisationen i Övik och sådana saker.
Ja.
Och så ska vi prata om vilka det är som röstar, hur ser det ut. Och då kan vi måste ju nästan fokusera på en församling då, eller ett pastorat, och då blir det Själevads då. Mm. Och frikyrkorna, hur förhåller de sig till det här på för sätt? Och så, vad bestämmer de folkvalda för någonting? Det kanske är det folk undrar mest egentligen. Kan de bestämma att vi ska bara ha en gudstjänst i månaden och att vi ska göra så och så på gudstjänsterna? Eller är det fastigheterna, eller är det hur man nu hyr ut, eller vad handlar det om? Och så några ord också om partierna som vi ska kunna rösta på här, som jag i och för sig kanske du och jag inte vet så mycket om. Då borde vi ha haft en politiker som svarar på egentligen. Men jag kan säga att jag har pratat med två politiker lite kort i alla fall inför det här mötet. Så vi kan ju börja med frågan om, jag kanske ska tala om vem jag är också. Ja, jag bor ju i din församling i Själevad och jag är pensionär sedan 7-8 år. Och jag är faktiskt medlem i Svenska kyrkan, men jag har nog undrat emellanåt också. Är det värt de där drygt 8000 kronorna som min hustru och jag betalar tillsammans till Svenska kyrkan för att vara med? Och jag kan säga att mitt argument hittills har varit att jag tycker kyrkobyggnaderna är så viktiga. Så det är väl egentligen huvudskälet för att jag är med. Jag, som jag sa, sjunger jag i kören Nota Bene, och då är vi ju väldigt ofta i kyrkorna. Sången är ju i hög grad förknippad med kristendomen och med kyrkorna i Sverige. Och jag tycker det är trevligt att delta och sjunga i kyrkorna, för det är så vacker musik. Om vi kan börja på den första punkten, alltså varför kyrkoval. Vi är ju Kyrkan är ju skild från staten, så varför i Jesu namn har man val då?
Ja, det är ju en bra fråga. Det är ju så att Svenska kyrkan är ju skild från staten, som du sa, sedan 2000. Men det finns fortfarande vissa saker som man inte är helt fri i. Det finns fortfarande en lag om Svenska kyrkan som reglerar vissa saker, bland annat att den ska vara demokratisk. Mm. Och hur är man då demokratisk? Ja, då har man valt än så länge att man har val på liknande sätt som man har de andra offentliga valen då. Så har man ju haft bakåt i historien också i kyrkan. Så att det har samma, liksom, vad ska man säga, noggrannhet i hur allting går till som sker i valen till riksdag och kommun och landsting.
Men demokratiskt kan man väl göra också på andra sätt rimligen?
Definitivt, ja. Så att det är någonting som, som kyrkan har valt att göra än så länge. Och det är ju så att kyrkan är ju en så oerhört stor organisation, så att hur ska man ta vara på de tillhöriga, som vi kallar, alltså medlemmarnas åsikter och röst? Ja, då tycker man att du har i alla fall alla möjligheter att påverka på det sättet. Mm. Det är fortfarande över 60% av svenskarna som är med i Svenska kyrkan. Det är över 5 miljoner människor. Mm. Så att det är en väldigt stor organisation, och ja, hur gör man annars? Mm. Och då har man inte ännu kommit på något sätt som man tycker är bättre.
Nej, är det alltså 5 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan?
Ja, lite drygt, ja.
Det är så mycket, alltså ja. Halva befolkningen är faktiskt
med. Ja, 60%.
Ja. Jaha, och för detta betalar vi då en kyrkoavgift. Jag såg på mitt skattepapper att det var 1,5%. Är det så över i alla församlingar, eller speciellt för själva som det är så?
Det är olika i olika. Det bestämmer man ju lokalt. Det finns ju olika saker som de som ni väljer bestämmer och beslutar över, bland annat kyrkoavgiften. Ja. Så det är någonting som man har beslutat om i själva det för kyrkofullmäktige då.
Ja. Och de pengar man får in där, det används de lokalt också i huvudsak då?
Ja, absolut, så är det ju. Alltså, huvudsakliga intäkten är ju medlemmarnas, alltså de som bor och är med i kyrkan, deras så att säga, avgift som du talar om då. Mm. Och den används ju i huvudsak också tillbaka. Det som jag säger i huvudsak är att en viss del, vi anses ju vara en relativt välmående ekonomiskt då församling, så att vi ger ju en del pengar till församlingar som har det sämre ställt, och det finns en utjämningsbidrag. Det är väl det enda som är då att annars används ju allt lokalt.
Jaha. Men hur finansierar man det centrala då, ärkebiskopen och hans?
Ja, precis. Ja, det är en del också. Den finns också med i de här, som du sa, den avgiftssatsen, så är det 10 öre som går vidare då till stift och så. Så att det är inte utav det är inte, de pengarna ser aldrig vi lokalt då.
Så det kan variera när 1,5%, det kan se annorlunda
ut. Ja, precis, så det ser olika ut.
Ja. Mm. Vad är någon annan församling här eller pastorat här i Övik?
Jag kan inte de andra på rak arm, men det skiljer lite grann. Det skiljer kanske 10-20 öre kan det skilja så pass, ja.
Sen har man då begravningsavgiften som jag tror var 0,25% om jag minns rätt.
Ja, det är ju nytt sen i år att den är likadan över hela landet. Ja, och det är väl, ja, det är nytt helt enkelt. Så vi vet inte riktigt hur det ska gå till i andra ändan nu, hur man ska få pengar till sin verksamhet. Men man tar in alla pengar gemensamt nu, så ska man få tillbaka pengar sen då.
Och det här är alltså pengar som används då av er för att klara av begravningarna?
Ja, man kan säga att vi har ju kyrklig verksamhet i huvudsakliga uppgiften, det är det vi till. För sen är vi också huvudman, det är ett slags, vad ska man säga, entreprenad kanske man ska säga, som kyrkan har för att sköta begravningsverksamheten. Och i det avseendet är vi ju en myndighet, då, eller utför myndighetsutövning.
Även de som inte är medlem i Svenska kyrkan?
Det är för alla som är folkbokförda i kommunen eller i landet.
Okej, jag får lära mig här. Innan vi går vidare med organisationen så tror jag att vi tar ett musikstycke till, va? Och då hade du önskat någonting mer.
Ja, det är en lite modernare sång som heter How Great Is Our God. Och det är genren lovsång, en amerikansk lovsång som jag tycker är väldigt fin. En Chris Tomlin som sjunger den.
Jaha, vad sa du, Chris?
Tomlin.
Tomlin, jaha. Okej, okay. Ja, vi kör den. Det var How Great Is Our God som sjöngs av Chris
Tomlin.
Tomlin, ja. Just det. Jaha, vi var på det där lite övergripande och vi kommer ner till Övik nu då, om hur det ser ut här. Jag vet ju att vi har en massa församlingar eftersom jag har jobbat med planeringen i Övik. Jag kan räkna upp dem till och med.
Oj då.
Det är Örnsköldsviks församling, Grundsunda församling, Själevads församling, Mo, Björna, Anundsjö, Skorped, Nätra, Sidensjö, Arnäs, och så har jag hört att Gideå till Hörnus har slagit ihop, är det så?
Det stämmer bra.
Ja, så att jag tror att det där blev 11 församlingar nu då.
Mm.
Och hur ser det då ut med röstningen? Jag vet att i Själevad så är det Själevad,
Mo och Björna ihop i ett pastorat heter det då, de här tre församlingarna ihop, och då röstar man gemensamt så att det finns en gemensamt fullmäktige för pastoratet, det vill säga de här tre församlingarna ihop.
Och kyrkorådet också. Som
och kyrkorådet också, gemensamt styrelsen, precis så.
Ja.
Men det utses ju av fullmäktige nästa led då.
Mm.
Och så ser det också ut i Anundsjö Skorpe, de är två församlingar i ett pastorat.
Ja,
liksom liksom Nätra Sidensjö, de är också tillsammans,
ja,
i ett pastorat.
Mm.
Och sen är det då Arnes Gideå till Hörningsjö som ju också är två församlingar i ett pastorat.
Ja.
Så det blir som fyra pastorat där man då röstar till de gemensamma fullmäktighet.
Ja.
Sen är då Örnsköldsviks församling respektive Grundsunda församlingar som är en enskilda församlingar.
De är sig själv.
Ja, det kan man säga.
Mm. Okej, då blev det alltså sex olika områden, geografiska områden som man som har sina egna fullmäktige och råd.
Det stämmer bra det. Mm. Och dessutom är det en kyrkoherde på varje ställe också på det sättet.
Ja, just det, i pastoratet.
Japp.
Ja. Ja, men då, det där klarar vi bra tycker jag.
Ja, det var ju säga något svårt och rätt så enkelt tycker jag.
Ja. Ja. Och vilka är det som får rösta nu då i det här valet?
Ja, det är ju alla som är då med i kyrkan. Kyrkotillhöriga använder vi, medlem säger man väl oftast annars, som är över 16 år.
Jaha, det är 16 år här.
Ja, vi har även 16- och 17-åringar som de får rösta i kyrkovalet.
Ja, just det. Det är en liten övning där då för de som ska fram till... Ja, vi... kommunalval och riksdagsval sen.
Ja, kyrkan vill ju värna barn och ungdom och det är ett sätt att, att deras röst räknas ifrån 16 då.
Ja, och man måste inte vara troende då för att vara med.
Nej, det, vi har inga krav på någon särskilt ett tro.
Nej. Nej. Okej, och för att få en uppfattning om det då, hur många är det? Du sa att det var drygt 5 miljoner i hela Sverige.
Ja,
hur är det i Örnsköldsviks kommun eller själva församlingen?
Ja, Skellevad kan jag ju mer exakt. I Skellevad är det ju ungefär, är det lite över 75% i Skellevad Morbjörna som är med i kyrkan utav de som bor då i Skellevad Morbjörna. Så vi ligger ju betydligt högre än snittet i landet då.
Jaha.
Så att vi räknar ju in knappt 17 000 som är med i kyrkan då.
Ja, det är så många. På hur stor
befolkning? Det är lite drygt 22 000 då.
Ingår Morbjörna i det här?
Morbjörna räknas också. Ja, precis. Då. Men de är ju rätt så små i relation till Skellevad. Skellevad är ju också områdena Domsjö med Hönnet och Gullänget som är rätt så stora bostadsområden.
Alltså 17 000 och 22 000 så där i runda
slängar.
Ja, det var ju faktiskt en hög andel. Hur ser det ut i Sverige, sa vi, procent?
61% i Sverige och vi ligger lite över 75% i vårt pastorat. Då, så vi ligger bättre till det.
Har du en känsla av att det är ungefär lika de andra pastoraten också?
Ja, i ungefär lika. Jag tror till och med att det är något högre i Anundsjö. Ja.
Ja. Ja. Om man nu är med i frikyrka här då, då är man normalt medlem också i Svenska kyrkan då, vet du något om det?
Jag vågar inte säga vad som är normalt. Det finns en hel del som är med i både i en frikyrka och i Svenska kyrkan.
Mm.
Men i och med 2000 så var det rätt så många som lämnade Svenska kyrkan då.
Mm.
För att då kunde de betala sin medlemsavgift till sin kyrka genom Skatteverkets försorg. Så att då var det rätt så många som lämnade i samband med det.
Mm.
Men ja, jag vågar inte säga, man resonerar olika, de jag pratar med, de resonerar också olika. Mm. En del känner att de gärna vill vara kvar i kyrkan för att de vill stödja Svenska kyrkan och det som Svenska kyrkan gör och står för.
Mm.
Och andra tycker att ja, men jag är ju redan med i en annan kyrka så att det räcker att vara med i den. Så att man resonerar olika.
Mm. Jaha. Ja, men då kommer vi till den kanske viktigaste frågan här då. Vad är det egentligen som de folkvalda bestämmer i kyrkan? Kan man säga något generellt om det?
Ja, alltså fullmäktige, det är ju inte likadant, men det är på många sätt likt kommunen. Alltså det är ju högsta beslutande organ som beslutar om det gemensamma, det vill säga vad ska man göra med pengarna, budgeten och verksamheten beslutar ju fullmäktige om.
Mm.
Och så har man ju också förstås då hand om fastighetsförvaltning och personal. Och
om man ska till exempel bygga en ny kyrka, då är det kyrkofullmäktige som bestämmer sånt.
Ja, det stämmer.
Om man ska renovera kyrkorna. Och sådär.
Ja, man tillsätter ju medel för det i budgeten då.
Ja, och hur man använder kyrkobyggnaderna till exempel för uthyrning och sånt, är det också kyrkofullmäktiges?
Det är så att det finns något nu för oss som har flera församlingar, så finns det något som heter församlingsråd som väljs av fullmäktige.
Ja.
Där behöver man inte vara politiskt aktiv, utan det kan välja, det räcker att man är boende och medlem i kyrkan förstås i församlingen. Och då är det församlingsrådet som beslutar om upplåtelse av kyrkorum.
Jaha.
Sen kan man då i församlingsrådet, vilket ju våra har gjort då, delegera till kyrkoherde att besluta om det. Så att det är ju, i praktiken är det jag som beslutar om det i våra kyrkor då.
Det är det, om olika aktiviteter så där som man ska ha i kyrkan och ja, till exempel skola och förskola och sådana saker, för det har väl Svenska kyrkan en hel del?
Ja, vi har i Skellevad har vi ju två förskoleavdelningar och en fritidsavdelning.
Mm.
Sen vet jag i kommunen också att Örnsköldsvik har en förskoleavdelning.
Ja, och det är en fullmäktig fråga.
Det beslutar fullmäktige och sen måste ju också kommunen förstås besluta från sin sida. Men vi beslutar att vi vill ha det. Vi har ju väldigt god erfarenhet av verksamheten.
Ja, just det. Jaha. Ja, då har vi kommit en bit på väg igen. Nu tar vi ett musikstycke till tycker jag. Och då, Peter, får du tala om vad du vill höra.
Ja, den här låten kommer aldrig att spelas på radio i den lite roliga titeln som Simon Ådahl har på sin sång.
Nu blir den det i alla fall.
Ja, så nu blir den spelad ändå, så kan vi lyssna på varför han tror att den här inte kommer att spelas.
Ja. Du lyssnar på Radio Nola Skogs och jag heter Tommy Dickens och jag sitter här med Peter Persman som är kyrkoherde i Skälevads pastorat och funderar på hur det blir med kyrkovalet här, vad det är man gör för någonting i det. Och nu har vi kommit till sista punkten. Ja, det var en sak till jag nog skulle vilja fråga om, det här med folkvalda, vad de får bestämma. Får de bestämma till exempel vad du ska säga i din predikan?
Nej, det finns ju vissa saker som ligger i, innan talar man ju om det som ämbete, som prästen nu kallar det, vigningstjänst, som ligger, som man har eget ansvar för som präst då. Mm. Och det handlade ju om förkunnelsen och sakramentförvaltningen, dop och nattvard.
Mm.
Det är saker som man gör på eget ansvar som inte kan beslutas i demokratiska val så länge man håller sig till till det som är Svenska kyrkans ordning.
Ja, det har ju senaste tiden pratats så där om det skulle komma in något parti och ta över här i kyrkan och engagera sig djupt och få med sitt folk. Vad händer då? Kan de bestämma saker som skulle vara olyckligt då för Svenska kyrkan som du ser det?
Som jag ser det skulle definitivt det finnas möjlighet att kuppa så att säga i kyrkovalet. Och det beror ju på att det faktiskt är en relativt låg andel utav de som får rösta som faktiskt röstar. Så att det behövs inte så jättemånga röster för att få ett stort inflytande. Mm. Och det är klart att en gruppering som har särskilda åsikter då eller värderingar skulle ju kunna få ett stort inflytande på det sättet.
Ja, ja, om vi tar de här, vi pratade om själva pastorat så sa du att det är ungefär 17 000 som är medlemmar. Mm. Men alla är inte röstberättigade då?
Jag tror att det ligger på 15 lite. De som är under 15 år är inte 16 år är inte röstberättigade. Nej. Ungefär 15 000 lite drygt.
Ja, just det. Och ungefär hur många av dem röstade senaste gången har du en uppfattning?
Ja, jag tog faktiskt reda på det för att vi skulle tala nu och det var det 11,7% som röstade senast. Så att det var en rätt så låg andel.
Ja, 11% av 15 000 alltså.
Ja.
Ja, då kan man förstå att det är ganska lätt att göra en kupp som du säger.
Ja, det skulle gå.
Jaga in lite folk där. Så. Mm.
Bland annat, nu är det ju politik så nu ger man väl ut på lite djupt vatten. Men bland annat så har det ju varit en hel del intern debatt i kyrkan kring att Sverigedemokraterna engagerar sig mycket i kyrkovalet och hur skulle det bli om de skulle få en rejäl makt då i kyrkan och vad skulle de kunna göra och inte. Och då mobiliserar ju andra som tycker att man inte vill ha deras politik i kyrkan med det som ett argument att man inte vill ha ett främlingsfientligt parti som styr kyrkan. Då.
Mm.
Så att det är ett konkret exempel på det här att det går ju liksom att skaffa sig ett stort inflytande i kyrkan på inte allt för många röster.
Nej, just det. Ja. Om man nu ser det som ett hot, vilket ju faktiskt jag gör, hur skulle det se ut om man hade en annan form på demokratin här då? Jag vet inte vilket alternativ man kan tänka sig, men det är väl att man har ett årsmöte som bestämmer vad man ska ha för styrelse och så ungefär som det går till i föreningar då?
Ja, det är nog det som är det vanligaste alternativet eller något form av personvalssystem som det blir idag i sådana fall.
Skulle det vara lättare eller svårare för en sån här gruppering då att komma in?
Ja, men då skulle det nog nästan bli väl så lätt egentligen, om inte lättare, om man tänker sig en gruppering att man samlar ihop ett par hundra personer och går på det här årsmötet och röstar. Det är klart att det skulle ju gå.
Ja, därför att det kan man göra utan att någon känner till det
egentligen. Ja, visst.
Här blir det i alla fall så att man måste trycka valsedlar.
Ja, och lokalt ska vi säga nu i det här fallet som vi tog upp så finns det inga sverigedemokratiska listor på något av våra sex valområden i Örnsköldsviks. Mm. Alltså lokalt finns det inte det. Däremot kandiderar man ju till stiftsfullmäktige på stiftsnivå och på nationell nivå till kyrkomötet.
Det har vi inte nämnt hittills här att vi har ju faktiskt två val till. Ja. Det är inte bara det lokala valet utan det är stiftet och det är på riksnivå också. Ja.
Stämmer bra, så det är tre val motsvarande de offentliga valen då.
Ja, just det.
Allmänna valen heter det. Mm.
Ja, då fick vi lära oss det också. Mm. Ja, jag tog ju faktiskt och ringde upp de som står först på listorna i själva pastorat. Det finns ju då Socialdemokraternas, där Ann-Katrin Brantlin heter hon, från Björna, står som första namn.
Ja.
Och så finns det en gruppering som heter, hur var det nu? Du kan det.
Kyrkan i tiden.
Kyrkan i tiden var det, som är i huvudsak Alliansens partier som ligger bakom.
Det kan man säga.
Rätt. Ja, och där är alltså Christer Hjellgren första namn
i
det här valet. Ja, och av de nu hade jag väldigt korta samtal med båda två här för de hade inte så mycket tid just då. Men som jag kom fram till så verkar det vara väldigt lika. Alltså man kunde inte egentligen lyfta fram själva någonting som var skiljande mellan de här partierna. Utan det sa man ju att det mesta beslut är man överens om. Man diskuterar sig fram till en lösning och så blir det så. Har du någon annan erfarenhet än vad jag fick fram här? För det, som sagt, det var ett kort samtal. Så.
Nej, jag skulle nog säga att faktiskt stämmer väldigt bra med min erfarenhet.
Mm.
Det är väldigt få frågor som är skillnad i de olika grupperna. Det, mm. det är det.
Mm. Men till exempel, det är ju fullmäktige är ju den som bestämmer vem som ska vara kyrkoherde också, visst är det så?
Nej, alltså så här är det att kyrkoherden anställs ju, kyrkorådet blir ju som styrelse, blir ju arbetsgivare. Alltså ja. Så att det blir ju rådet som bestämmer, anställer kyrkoherde. Ja,
mm, mm.
Men det är ju rådet utses av fullmäktige.
Mm. Mm. Ja. Ja, Ann-Katrin här sa ju när jag pratade med henne att det, jag frågade henne, vad är det ni vill? När ni nu sitter i kyrkofullmäktige. Hon sa, vi vill ha en folkkyrka, öppen för alla. Man ska känna sig välkommen och det ska vara avgiftsfritt. Och ja, Svenska kyrkan ska vara liksom kittet i samhället. Det som håller oss samman och värnar alla människor. Det var ungefär på den nivån. Och som sagt så sa hon att det där är vi ju överens om. Det är ingen som har någon annan uppfattning om det. Och så kan det ju vara. Så i kyrkofullmäktige sitter alltså 27 ledamöter, visst var det så i just i Självas pastorat?
Ja, till nu kommer det bli så. Nu, för närvarande är vi 35, men man har valt att minska till 27 till nästa val.
Ja, just det. Mm. Och det är klart att man kan vara överens i en fullmäktige församling. Det är ju inget som är fel i det. Då, och det kan man ju då till det här systemets fördel säga att det är... Det är i alla fall demokratiskt beslutat, alltså det valda medlemmar som ändå beslutar om vad vi vill ha i församlingen. Så det låter ju rimligt tycker jag.
Ja, jag håller med om det.
Ja, nu har jag nog faktiskt ställt de frågor jag tänkte, Peter. Har du någonting du skulle vilja tillägga nu utifrån detta?
Det, jag tänker ju att även om... de är relativt lika grupperingarna, så tänker jag att det ändå finns ett värde att man som enskild medlem, som röstberättigad, värnar kyrkan genom att rösta. Man stödjer ju de som är förtroendevalda på det sättet och man, alltså man använder sin möjlighet att påverka.
Mm.
Det är ju så med all demokrati att ingenting är fullkomligt, men det här är ju ändå ett sätt som gör att alla har möjlighet att påverka och allas röst väger lika. Så jag tycker på det sättet är det ett bra system, även om det finns saker som man säkert kan diskutera om det. Mm. Så jag tycker att man ska använda sin röst och gå och rösta, och du är också välkommen att rösta.
Tack, ja. Jag tycker fortfarande att det viktigaste för mig, det är just kulturarvet, kyrkorna som jag vill värna om, att de också kommer att vara öppna för oss som sjunger till exempel. Det tycker jag är väldigt värdefullt. Jag får tacka dig Peter för att du kom hit och samtalade med mig om detta. Och så vill jag då tala om att vi ska spela valda stycken ur Förklädd Gud, som jag tycker är en fantastisk fin musik. Jag kan berätta att det var alltså Hjalmar Gullberg som skrev den här texten någon gång på 30-talet, och han satt på en julfest år 1938 tillsammans med Lars-Erik Larsson som då var dirigent på Sveriges Radio, och Gullberg var alltså, jobbade också där, han var chef för radioteatern på den tiden. Och då sa Gullberg att han gärna ville att Larsson skulle skriva en musik till den här dikten som han hade gjort, Förklädd Gud. Och det dröjde då in på 1940 innan det här blev av. Och då kunde det var alltså i samband med att tyskarna ockuperade Norge och Danmark. Så att man kan se lite grann, känna av det här tycker jag, när man lyssnar på texten i Förklädd Gud. Och då lades också till i det sammanhanget, till den här som inledning till Förklädd Gud, en vers som låter så här: ej för det starka i världen, men det svaga, ej för krigare, men bönder som plöjt sin jordlott utan att klaga, spelar en gud på flöjt. Det är en grekisk saga. Så inleds den här texten i Förklädd Gud. Och den kan vi alltså lyssna på i Jöviks kyrka den 8 oktober, en söndag. Och då sjunger Nota Bene och motettkören tillsammans med Sundsvalls, den nordiska kammarorkestern i Örnsköldsviks kyrka alltså. Den inspelning vi nu ska lyssna till valda delar ur, den gjordes redan 1958. Och det är Lars Ekborg som är recitatör och Elisabeth Söderström och Erik Sedén som är solister. Så lyssna och njut. Så får jag tacka för mig och tack Peter.
Tack.
Så långt samtalet med kyrkoherde Peter Persman. Efter vårt samtal har några saker om kyrkovalen dykt upp som jag gärna skulle vilja ha med i programmet. Det första är ett alternativ till nuvarande kyrkovalet som inte kom fram i vårt samtal. Nu är det ju så att man väljer på tre nivåer, alltså till kyrkofullmäktige i församlingen eller pastoratet och till stiftsfullmäktige på stiftsnivå och till kyrkomötet på nationell nivå. Och här har jag då förstått att man skulle kunna tänka sig också ett indirekt val. Alltså man väljer till det lokala, till kyrkofullmäktige. Men sen är det kyrkofullmäktige som väljer vidare till stiftet och den centrala nivån. Det skulle väl kunna vara en möjlighet, vad jag förstår, som kanske gör valet lite enklare och lite billigare. För faktum är väl att de flesta har väl ingen aning om vad man ska välja för människor till de högre nivåerna. Möjligen att man känner till den lokala nivån. Den andra frågan det är om man får byta församling utan att flytta. Man väljer ju alltså till sin egen församling där man är skriven och bosatt. Och det har jag förstått efter samtal med Peter Persman att det får man inte göra. Och det är alltså kyrkomötet som har bestämt att det är så. Det kan ju finnas flera skäl till det. Att man vill ha den här geografiska anknytningen. Det kan ju också vara ett administrativt problem att man lämnar det kyrkobokförda registren. Så det där vet inte jag hur pass krångligt det är. Men jag tycker det skulle vara intressant att få veta det egentligen. Därför att för många glesbygdsförsamlingar kanske det skulle kunna vara en fördel. Folk som har flyttat därifrån till storstaden men gärna skulle vilja behålla kontakten med den ursprungliga församlingen kan man väl gott tänka sig och alltså vilja vara skriven där. Det skulle också innebära då att den kyrkoavgift man betalar kommer den här lokala församlingen till del där man har växt upp. Det skulle ju kunna vara så. Men nu lyssnar vi på Förklädd Gud.
Ej för det starka i världen, men det svaga. Ej för krigare, men bönder som har plöjt sin jordlott utan att klaga, spelar en gud på flöjt. Det är en grekisk saga. Vem spelar på en pipa, en låt av gryningsluft, för himmelsk att begripa, höjd över allt förnuft? Vem äger lösenorden, flöjtvisans dolda text? Vem spelar på jorden för djur och växt? Vem är den gode heden som för sin flock i vall och som med gräs förser den och toner av kristall? Vem går på betesängar i sommardagens kvalm och sover bland drängar på jordisk halm?
Something.
Du har lyssnat på några valda delar ur Förklädd Gud, en lyrisk svit av Lars-Erik Larsson med text av Hjalmar Gullberg. Och den kan du alltså lyssna på i Öviks kyrka söndagen den 8 oktober. Och då får du lyssna på hela sviten, den här blev ju lite avklippt. Och du kan också få höra pastoralsviten av Lars-Erik Larsson och några andra stycken också. Nu läser Bo R. Holmberg del 2 ur sin bok Bedragarna.
Bedragarna, resumé. På Sandslåns sorteringsverk har en arbetare från Örnsköldsvik inlett ett förhållande med en kvinna vid namn Hillevi. Men när hon tar relationen på för stort allvar drar sig mannen undan och återvänder till Örnsköldsvik. Han är ju förlovad med en flicka där, med Klara Morell, som är dotter till överkonstapel Erik Morell. Bedragarna, avsnitt 2. Solen hade varit nådig i Arnäs. Höet var härsat och så torrt att det rök om den här Hildingsson stack in handen i härsarna. Men nu skulle det in på lon och morgonen lovade att vädret skulle hålla i sig. Kanske hela den vecka som de nog behövde. Han stod på bron och glodde bort mot lägderna där härsarna radade upp sig. Då såg han att Vidén redan satt på backen lutad mot en tom mjölkruka. Ja, så du är här redan? Sa Hildingsson och drog upp fickuret ur byxfickan. Ja, det är väl dags. Vidén svarade inte. Men rörde huvudet till något som kunde liknas vid en nick. Han bar smutsiga blåbyxor med en bröstlapp. Det gråvita skägget var glest och mellan stråna såg man den rynkiga huden. Det var bara näsan och kinderna som bar lite färg. Hildingsson förstod att han redan tagit in något för att få dagen att gå, men det hade inte påverkat hans dysterhet. Han var gammal och spriten hade gjort honom egendomslös. Han har supit bort ett storhemman, var vad man sa på bygden. 5 dagar, sa Hildingsson. Veckan ut, sen är det nog klart. Jag hoppas vi slipp lördagen. Han drog upp en näsduk ur byxfickan, men han torkade som munnen medan han glodde ner mot vägen. Luffaren har getts av, sa han. Lumber. Han kom inte ner till gröten i morse, så jag var upp till Vangslere, men inte en skymt av någon luffar. Vi får klara oss med dem vi har. Vidén svarade inte på det heller. Han hade stoppat sin pipa och sög nu kraftigt på den. Nere från vägen kom ett par i 40-årsåldern. Mannen bar slokhatt och en blanksliten kavaj. Hon en blommig klänning och en huvudklut om håret. Och från andra hållet släntrade en ljushylt man. Han var barhuvad och även på avstånd kunde man se att han saknade ett öga. När han kom närmare glimmade ett smutsligt porslinsöga. Ja, Karlsson och Bolin kommer i varje fall och norsken har gått på huset. Då är det bara Flodin som saknas, sa Hildingsson till Vidén. Baltzar och Gloria Karlsson hade kommit fram nu. I tid, sa Baltzar och skrattade. Ännu en dag bland bönder, jojo. Slit och släpp, sa Bolin som också sällat sig till dem. Han blinkade med sitt enda öga. Det var 2 som hade emaljögon, sa Baltzar. Och så blev de osams, men de var liksom på allmän plats och de kunde ju inte dra kniv eller så, men då sa den ene. Det här ska vi göra upp mellan 2 ögon. Han la upp ett gapflabb. Ingen skrattade med. Vi är en man kort, sa Hildingsson. Är det luffaren? Sa Bolin. Han blängde på Baltzar Karlsson. Hildingsson nickade och fortsatte stirra ner mot vägen. Baltzar Karlsson och Bolin stod och glodde på varandra en lång stund. Men sen skrattade Baltzar till. Skämt, sa han. Nu tål du väl lite skämt. Jag kände en tattare en gång, sa Bolin. Han var lika rolig som du. Vad fan menar du med det? Sa Baltzar. Bara en upplysning, sa Bolin. Nu kommer Flodin också, sa Hildingsson. Han kom cyklande upp för backen. Men när han avverkat den steg han av och drog cykeln som han noga ställde på stödet innan han nickade till de andra. Han var klädd i en rutig flanellskjorta knäppt i halsen och rena blåbyxor. På huvudet en kepp som gjorde reklam för en järnhandel. Har du pressvick på blåbyxorna? Sa Baltzar. Flodin svarade inte. Gloria hade satt sig på bron med benen i kors. Vidén kravlade sig upp från backen. Han stod och svajade en stund men sen sökte han sig till Flodin. Vad väntar vi på? Sa Baltzar. Norsken är på dass, sa Hildingsson. Det var en som fastnade på dass en gång, sa Baltzar. Var det en tattare? Sa Bolin och grinade upp sig. Passade så inte slår ut stortänderna på det, sa Baltzar. Nu kommer han, sa Hildingsson. Norsken höll fortfarande på att dra åt bältet när han kom fram till dem. Han tittade ner i marken som om han inte ville kännas vid dem som stod där, men när han till slut tittade upp såg han lika dyster ut som vid det. Ja, som jag sa Hildingsson, så har Lumber gett oss på båten. Putsväck, så var det med han. De är ju sådana, sa Baltzar. Men Flodin och Norsken får vi köra, nej, har jag tänkt mig. Och ni andra lastar, så är jag på lon och spelar in höjt, så får det bli. Hästarna är i kläppen. Han började gå upp mot stall, lager och log. De andra följde med. Det är ett jävla fint väder i varje fall, sa Baltzar Karlsson. På tisdagen kom inte Bolin. Har han sagt något, sa Hildingsson, om att han inte skulle? Helvete! Han är inte så mycket att ha, den enögda jäveln, sa Baltzar. Han hade ingen hatt idag och det svarta håret blänkte av pomada. Ingen som vet vad han är, sa Hildingsson. Han är ju lat som få, sa Flodin som var uppsträckt i en vit nylonskjorta idag. Har han tagit kojdag? Då ska det väl regna för fan, sa Hildingsson. Norsken stirrade mot marken men skakade på huvudet. Om det var för att han inte visste vad Bolin var eller över något annat framgick inte. Vidén stoppade pipan, plattade till tobaken med tändsticksasken och fick fyr. Han drog girigt in röken och lät den sedan segla iväg. Nu vet du fan, muttrade han. Han är inte mycket att ha, sa Baltzar en gång till. Det blir bara tre som lastar då, sa Hildingsson. Nå fan går det, sa Baltzar. Vad tror du vid den, sa Hildingsson. Ingen större förlust, sa han medan pipan gungade i munnen på honom. Jaja, sa Hildingsson. Det blev svårare och svårare att få tag i arbetskraft. Men även om Vidén var gammal och försupen så klarade han av det han skulle göra. Och Karlssons var väl inte så dumma heller, men det hände ju titt som tätt att de också uteblev. Men just i år hade de kommit var eviga dag. Och det var nog som de sa att Bolin inte var mycket att hänga i julgran när det gällde arbete. Fast Flodin och Norsken var väl bäst ändå, och hästkarar till det. De hade redan hämtat hästarna. Nu stod de selade och förspända med böjda huvuden ner i vattenkaret. Hildingsson åkte också med Flodin för att hämta det första lasset. Flodin stod bredbent och körde medan Hildingsson satt med benen utanför flaket. Dubbelhärsarna stod som uråldriga väktare medan de tömda tycktes nakna i det milda morgonljuset. Hildingsson steg av och förde handen in i härsarna som om det var ett linne han skulle komma under och såg ut att glädjas åt det torra höet. Han hjälpte till att lassa första lasset medan Gloria stuvade. Hennes klänning öppnade sig för hans hungriga ögon ibland. Han åkte med Flodin tillbaka till lon och satte igång motorn, fäste kättingen och spelade in det första lasset för dagen. Gott om hö blir i år, sa han. Bra för konare, sa Flodin. Vi klarar oss utan den där jävla Bolin, sa Hildingsson. Vad i helvete är han? Både tisdag och onsdag höll sig vädret och de klarades utan Luffarn och Bolin. Hildingsson hade sett nöjd ut när de gav sig iväg tidigt på torsdagsmorgonen. Det var fortfarande Norsken och Flodin som körde, Hildingsson som spelade in höet och Karlsson och Vidén som lastade. De hade en paus nu i väntan på Norsken. Flodin hade nyss gett sig av med ett lass. Vad säger du, Vidén? Sa Baltzar Karlsson. Om vad då? Sa Vidén. Gloria hade lagt sig på rygg på en hötapp. Baltzar stödde sig på en högaffel. Vidén hade tänt pipan och puffade ut och rök. Om Bolin, varför kom han inte i tisdags? Inte vet jag, sa Vidén. Han pratade en del med dig, vadå om? Jag lyssnade inte på hans skitprat. Och luffaren försvann också utan ett ord. Om jag får säga det själv så kan jag tycka att det är lite konstigt. De vart väl less, sa Vidén. Han knackade ur pipan och stampade noga ned glöden i marken. Vem fan blir inte less, sa Baltzar. Det är ju inte så bra betort, sa Vidén. Det ska gudarna veta, sa Baltzar. De var ju med i hörsningen, sa Vidén. Han var en jävel med höhärvan löffaren, det måste man säga. Han hade kört förr, sa Vidén. Fast den där Bolin, han bråkade med honom ändå och gnällde för att han körde för nära och tippade fel och allt möjligt. Och kanske därför han stack, att han blev förbannad på Bolin, sa Vidén. En skitstövel är han ju, Bolin. Det var torsdag nu och läggdan som de nyss påbörjat var den sista. Om vädret stod sig skulle de bli klara nästa dag. Vad tycker du om Hildingsson? Sa Baltzar. Vidén som hade stoppat ner pipan nu och också lutade sig mot en högaffel höjde på ögonbrynen. Ingenting, sa han till slut. Och den där rentvättade Flodin som tror att han är någon jävla bas och Norsken som ser ut som om han bär all världens sorger på sina axlar. Ja, det är ett jävla gäng. Och så du då, sa Vidén. Vad fan menar du med det? Ingenting alls, du hör ju också till. Vad sa du, gäng? I helvete heller, sa Baltzar. Jag hör inte till någonting. Håll käften, sa Gloria från hötappen. Jag är min egen, sa Baltzar. Bra det, sa Vidén. Vagnen närmade sig. Det skramlade från den när kättingen slog mot flaket. Norsken satt med tömmarna lojt i händerna. Han körde jäms med härsan. Gloria reste sig och borstade av hö från klänningen. Är det sist lasse för idag? Sa Baltzar. Norsken nickade. Han klev ner från vagnen och sträckte sig efter en högaffel. Gloria gäspade och steg upp på flaket. De fyllde vagnen och sen hävde de sig alla fyra upp på hölasset. Norsken fick fart på hästen och när de kom ut på vägen hördes ett susande, sövande ljud från däcken. Imorgon är det slut, sa Baltzar. Vad ska du göra då? Sa Vidén. Semester, sa Baltzar. Man borde vara luffare och bara kunna ge sig iväg. För min del får du gärna göra det, sa Gloria. Man hör på henne, sa Baltzar. Vem skulle då krypa ner till dig på natten? Det finns många villiga, sa hon. Baltzar böjde sig mot henne och slog henne i ansiktet på baksidan av handen så att huvudet slängde och nästan träffade Vidén. Han tittade bort som om han fann vägen och diket och björkalen som de närmade sig intressanta. Det där gör du aldrig om, sa Gloria. Håll käften, sa Baltzar. De hade nått lobryggan nu och alla utom Norsken hasade sig ner från hölasset. Gloria drog av sig huvudkluten och släppte ut håret och började gå ner mot gården. Baltzar sprang efter. Vidén stoppade pipan och glodde efter dem. Det blev fredag. Den sista dagen i ladningen och vädret stod sig. Flodin satt långt fram på hölasset, liksom inbäddad i det. Men han hukade sig ändå när vagnen drogs genom loöppningen. Det prasslade av höet när det strök den låga öppningen. Flodin fick stopp på hästen och gled ner från lasset. Lossade skacklarna och ledde ut hästen på backen. Hon var en 12-årig mär och kallades Tindra. Hildingsson hade redan fäst kättingen som låg på flaket med en annan kätting med krok och ögla. Sen tryckte han igång motorn och såg hur höet i början gled av flaket för att sedan lyftas och sakta föras mot ladöppningen. Ett stort fång var det. Bara remjäveln inte lossnar, tänkte han. Två gånger hade den gjort idag och en gång hade en propp gått så att han fått gaffla in allt för hand och blivit försinkad. Hillison tryckte emot höfånget med kroppen för att få det att hamna rätt och komma in genom öppningen. Det rymdes inte så mycket mer i ladan. Han snöt sig i skjortärmen, klev in i ladan med gaffel i hand. Han kavade undan lite hö och kröp sedan ner i höet för att hitta kättingen som skulle tillbaka på flaket. Han hittade krokändan till slut. Ibland satt kättingen hårt, hade liksom blivit ett med höet, men nu lossnade den lätt. Hildingsson slungade den ut på logolvet. Sen gick han till motorn och spelade tillbaka motorkättingen. Flodin hade redan styrt ut vagnen på backen och höll på att spänna för. Hildingsson skakade av lite boss och gick ut och slängde kättingen på flaket. Inte så många kvar, sa han. Två vänder, sa Flodin. Det går undan när man har ett sånt där spel. Teknik, sa Hildingsson. Han var lång men gick krum som om det vilade något betungande på hans axlar. Flodin i en nylonskjorta såg mer ut som en bankman på lantlig visit än en slotterkarl när han satte sig på flaket och pekade ner mot vägen. Norsken var redan på väg med nästa lass. Det går undan, sa Flodin. Hildingsson snöt sig i handryggen och granskade intresserat det som kommit ut ur näsan. Det är sista dagen då, sa han. För i år, sa Flodin. Han dinglade lite med fötterna på vänstra sidan av flaket och försökte sig på att vissla. Det lät falskt. Kvart över fem var allt klart. Ladan var fylld, allt hö var inne, torrt var det. Gärda hade gjort i ordning kvällsvard, gröt, stekt fläsk och tunnbröd. De var sex som satt där runt slagbordet, Hildingsson inräknad. I början, vid härsningen, hade de varit åtta. Men det hade gått bra ändå, tänkte Hildingsson. Bolin hade inte varit så mycket att ha. Då hade luffaren varit bättre. Han hade varit en hejare med släprefsan. Han körde aldrig refsan i backen. Han fick aldrig spaken att flyga framåt. Han kom alltid i rätt ögonblick med fången för härsarna. Han hade sagt att han hette Lumber. Ingen lön hade han hämtat ut heller. Men så kan det gå, tänkte Hildingsson. Fem skulle ha betalt i varje fall. Ät nu medan ni har möjligheten, sa Gerda Hildingsson. Det här är det sista som bjuds. Hon var mager med utstående fötter och var två huvuden kortare än sin man Kurt Hildingsson. Hon satt inte utan gick mellan spis och bord och trugade. Hildingsson glodde på sitt slotterfolk. Det var en lugn och tålmodig Flodin, den enda av dem som hade ett riktigt arbete och som gick hos bönderna på semestern. Och det var norsken. Han var liten, skallen var kal, men vid öronen hängde lockiga tofsar. Han såg alltid moloken ut, kinderna hängde på honom. Det var någon som sagt att han varit med i kriget i Norge och suttit på Grini. Men Hildingsson hade aldrig frågat honom. Han var en av dem som alltid kom. I regel dagen efter Saradan. Han bodde neråt Nätra någonstans och han fick alltid ligga i kammaren i bryggstugan. Är det fjärde året nu, sa Hildingsson till honom. Han satt mitt emot på kortsidan, nickade och visade sina dystra ögon. Det var gamle Vidén, en dysterkvist han också, som norsken. Han hade en gång haft en egen gård i Gidio, men spriten hade kommit emellan och allt hade gått på exekutivt. Familjen hade han förlorat och sen hade han kommit hit. Han hade köpt en fallfärdig backstuga för lite och ingenting. Och Baltzar Karlsson och hans gloria, de skälldes för tattare och bodde i ett ruckel i Landsjö. Hon bar ett vackert svart hår som hon under dagen dolt under en handduk med blå bord, men som hon nu släppt ut. Jo, hon är vacker, tänkte Hildingsson. Hon åt också med lite mer finess än Baltzar som slevade in som om han var i färd med att inta den sista måltiden. Vi klarar det, sa Hildingsson. Även om Bolin och luffaren försvann. Han heter Lumber, sa Flodin. Då borde vi väl få mer betalt, sa Balza. När vi gjorde det på mindre manskap. Vi får väl se, sa Hildingsson. Manskap, sa Gloria. Ja då? Som en hel kar, sa Balzar. Min amazon. Han låg armen om henne och tryckte henne tätt in till sig. Hon såg inte ut att misstycka. Vidén hade plockat fram pipan. Flodin la till kragen på skjortan. Ät och ta buk på er, sa Hildingsson. Imorgon vet man inte hur det är. Höet är inne och ni ska ha tack som kom i år också. Jag går in i kammaren och när ni har ätit klart kan ni komma in en och en och få betalt. Men Balzar och Gloria kan komma in samtidigt. Så tack för den här gången och väl mött i skördarna också. Han hostade till och stod beredd att snyta sig i skjortärmen, men hejdade sig och fiskade upp en blommig näsduk ur blå byxorna att fräsa i. När betalningen utförts och köket tömts på slotterfolk och Gerda stod med disken, gick Hildingsson upp på lon. Hästarna var stallade, korna mjölkade och ladan var fylld med hö. Senare ikväll skulle han ta en grogg och röka en cigarr och njuta av att allt gott som smort även i år. Beting, tänkte han. Livet är fyllt av beting. Men när ett är avslutat måste man ta igen sig lite, liksom hämta kraften för nästa. Han nickade bekräftande för sig själv och sneglade upp mot solen som dalat bakom ladugården och strök skogsranden. Han gick in på lod med en högaffel över axeln. Elmotorn hade svalnat nu och skulle få vila länge. Han klev över den halvmeter höga tröskeln till ladan och började trava runt i höet och insåg snart att ladan inte alls var fylld. Det var bara närmast öppningen som den syntes full. Mot bortre väggen såg det nästan tomt ut. Han suckade och började dra höet efter sig. Han skulle ha spelat de sista lassen längre bort. Men nu hade han inte gjort det, så då fick det bli så här. Han arbetade tyst och koncentrerat i en halvtimme och jämnade ut. Han slet och drog. Han bar stora fång och slungade dem mot väggen. Sen satte han sig på tröskeln och pustade ut. Jo, snart, tänkte han. Han fortsatte en stund till. Snart får du cigarren och groggen, tänkte han. Plötsligt klang det till. Han lyfte gaffeln och tryckte ner den igen. Jo, det klingade. Vad hade hamnat i höet? Barnen, tänkte han. Han grävde med händerna och kavade undan hö och såg stålhandtaget på en högaffel. Barnen, tänkte han igen. Och sen, tänk om de hoppat här och hamnat på en högaffel. Han grimaserade av inbillad smärta. Han drog upp gaffeln. Inget var av trä på den. Den är min, tänkte han. Han bar den ut på lon och ut i kvällssolen. Det var då han såg blodet. Det stelnade blodet på de tre piggarna på högaffeln. Den första tanken var att något barn skadat sig på den. Kanske de inte vågat berätta det. Då han förbjudit lek i ladan. Jo, så var det nog, eller? Han gick tillbaka in i ladan och började kava undan mer hö. Han hade inte hållit på länge förrän hans hand slog emot något. Inte så hårt. Försiktigt drog han undan mer hö och såg huvudet, bakhuvudet. Det var en människa. Han kvävde ett skrik och drog undan mer hö tills han såg de tre blodfläckarna i nacken. Han kvälldes men tog fatt i huvudet och vred åt sidan. Och då såg han vem som låg där.